Jag börjar med att läsa dagens predikotext från Markus evangeliets 11 kapitel. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Herre, tack för ditt ord. Öppna våra öron och sinnen för det du vill säga oss. Amen. Jesus vet att hans tid på jorden närmar sig sitt slut. Dagen innan denna händelse har han ridit in i Jerusalem på en åsna och hyllats av de som följde honom. Nu närmar han sig staden igen och blir bedrövad över vetskapen om att många, och framförallt de som står för den religiösa makten, inte vill ta till sig det budskap han kommit för att förmedla. Det är inte så konstigt att denna sorg leder till den konkreta handling då han rensar bort det som hindrar syftet med platsen, att vara ett bönens hus för alla folk. Vad handlar detta om då? Temat för denna söndag är Guds hus, och jag ställer mig följande frågor. Guds hus, till vad? Vad var templets syfte? Guds hus, för vem? Vem var välkommen och vem var det inte och varför? Guds hus för mig. Var finns Guds hus idag, eller vad är Guds hus idag och hur berör det mig? Så det första då, Guds hus till vad? Templet har varit centralt för Guds egendomsfolk genom historien. Under ökenvandringen bygger folket ett tält där förbundsarken förvaras och där Gud kan uppenbara sig för Mose. Tältet var en helig plats, ett möte mellan himmel och jord. Uppenbarelsetältet följdes sedan av ett permanent tempel i Jerusalem, varav det första byggdes av kung Salomo på 900-talet före Kristus. Det tempel som nämns i texten är det tredje och började byggas av kung Herodes 20 år före Kristi födelse. Det var större än de som funnits där tidigare och hade flera förgårdar. Den yttersta var hedningarnas förgård, där alla som ville tillbe Israels Gud var välkomna. Sen fanns kvinnornas förgård, männens förgård, prästernas förgård, och längst in fanns själva tempelbyggnaden med två rum. Det heliga med rökelsealtaret och längst in det allra heligaste med plats för förbundsarken. I Lukas evangeliet läser vi om när Jesus besöker templet vid 12 års ålder. Där kallar han templet min faders hus. Och i texten från Markus evangeliet hänvisar han till orden från Jesaja. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Templet var alltså en samlande plats för att tillbe Gud och omgavs med många regler för att bevara heligheten. Tyvärr hade dessa yttre regler blivit det viktiga och skymde det väsentliga. Det hade blivit en tempelkult utan rättfärdighet och barmhärtighet. Och böneplatsen hade förvandlats till ett marknadstorg på bekostnad av tillbedjan och gudsmöte. För det andra, Guds hus för vem? Templet fanns inte bara för Israels folk. I Jesaja står det, du ska kalla på folkslag du inte känner, Folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens, din Guds skull. Israels helige som skänkt dig härlighet. Alla som vill närma sig Gud är alltså välkomna. Texten fortsätter. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Det som är viktigt är alltså att aktivt söka honom och att medvetet vända om från det onda till Gud. Hedningarna var alltså välkomna men var hänvisade till den yttre förgården där det även skedde mycket annat. Redan innan människorna kom fram till templet möttes de av köpmän och penningväxlare, men det fanns också gott om dem inne på tempelområdet. Det var praktiskt för folk som kom för att offra att kunna köpa djur, vin, olja, salt med mera på plats. De kanske hade färdats långt och inte haft möjlighet att ha med sig eget. Men det var inte tillåtet att ha med de vanliga romerska mynten in i templet eftersom de bar en bild av kejsaren. Därför måste sådana mynt växlas innan de kunde användas. Det var också påbjudet att varje israelit som fyllt 20 år skulle betala tempelskatt. Och den skulle erläggas i form av en helgedomssikel. Speciella mynt som man kunde växla till sig i templet. Visst var det bekvämt att kunna göra detta på plats. Så vad var problemet? Jo, att köpmännen tog oskäligt betalt. Och penningväxlarna använde en växelkurs som gjorde dem rika. Jesus ville att alla skulle ha möjlighet att komma till templet. Men det var inte meningen att andra skulle sko sig på deras bekostnad. Att prästerna tillät detta var troligtvis för att de själva fick del i vinsten. Och Jesus reagerade mot detta religiösa förfall. Så den service som påbjuds i 5 Mosebok för att underlätta har här övergått från att vara till för folket och istället blivit en möjlighet för några få att öka på sin egen förmögenhet. Ett annat problem var att på grund av templets läge så var det bekvämt att gena över tempelområdet när man kom till Jerusalem österifrån. Det innebar att många kom med allehanda bördor och bar dem över tempelgården trots att det fanns bestämmelser mot det. Det var säkert inga tysta grupper som tog denna genväg heller. Jag kan väl tycka att det var väl inte så farligt. Men sen tänker jag mig in i situationen att jag kommit till templet för att be. Och det springer runt folk överallt. Inte så lätt att hitta stillhet och känna helhet då. Det var väl ungefär lika svårt som att ställa sig i ett hörn av torget i Vällingby under värsta julruschen. Och försöka hitta den stillhet som kan behövas för att samla tankarna i bön och lyssna till Guds tilltal. Det är också troligt att kommersen drog till sig tjuvar och rövare. Ytterligare något som bidrog till att vanhelga platsen. När köpmän och penningväxlare försvann så följde rövargängen med bort. Och det öppnades plats för dem som ärligt sökte och ville tillbe Gud. Då blev det också möjligt för Jesus att undervisa och bota och för barnen att sjunga hosianna som Matteus skriver när han berättar om samma händelse. För det tredje, Guds hus för mig. För oss här finns inget tempel som vi behöver vallfärda till för att offra och tillbe Gud. Genom Jesus Kristus finns Gud tillgänglig alltid och överallt. Men det är gott att få mötas tillsammans i tacksamhet, bön och lovsång. Det kan vi få göra till exempel i denna kyrka. Att det finns ett behov och en längtan efter detta har blivit särskilt tydligt under de senaste åren när restriktioner periodvis hindrat oss från att mötas. I texten från Romarbrevet som Barbro läste i inledningen står det att vi ska frambära oss själva som ett levande offer. Vad innebär det och hur gör man det? Jag tror att det handlar om att ha ett nytt fokus i livet. Den gamla tempeltjänsten var en utvärtes tjänst bestämd av lagar och regler. Det fanns till exempel bestämmelser om när och var och hur syndoffer skulle ske. Och det gjordes ofta inte baserat på kärlek till Gud utan på grund av påbud och tradition. Den nya tempeltjänsten, vår andliga gudstjänst, bygger på att Jesus offrat sig en gång för alla till försoning för all världens synder. I tacksamhet över den frihet det medför kan vi överlåta våra liv till honom, våra kroppar, vårt dagliga liv med arbete och fritid, ja, hela vår existens. Denna ständiga överlåtelse leder till förvandling. Ett nytt sätt att tänka och vara. Den som lever i trons gemenskap med Jesus blir omformad av honom. På samma gång lever vi i ett samhälle som inte alltid gör det lätt för oss. Därför behöver vi ständigt överlåta oss och låta oss förvandlas. Grundtexten för denna förvandling är metamorfos. Samma ord som används för när en larv förpuppas och blir en fjäril. Lika stor förändring genomgår våra tankar när de förnyas. En djup, varaktig förändring av både förnuftet och det emotionella. Denna förnyelse är inget vi kan prestera själva, utan är ett resultat av ett samarbete mellan människan och Gud. Förnyelsen av våra tankar ger oss också ett nytt etiskt omdöme för att Guds vilja ska ske. Att vandra i Kristus är att vandra i kärlek. Så en sammanfattning. Guds hus till vad? Templet skulle vara ett bönens hus för alla folk. Jesus kom och rensade bort det som stod i vägen. Vad står i vägen för bönen och gudsmötet i ditt inre rum? Guds hus för vem? Vem eller vad behöver du dra dig undan från för att hitta stillheten till bön? Och vem behöver du bjuda in för att dela din tacksamhet med? Guds hus för mig. Så vill du ställa dig själv till Guds förfogande och låta dig förvandlas till att bli mer och mer lik den som Gud har skapat dig till. I nattvarden som vi kommer att dela snart kan du, om du vill, överlåta ditt liv på nytt till den Gud som älskar dig och gett sitt liv för dig. Jag avslutar med att läsa texten från Romarbrevet i The Message som är en parafras, alltså en omskrivning för att underlätta förståelsen. Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå. Och bära fram det som offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Tvärt emot andan i samhället ni lever i, som skulle dra ner er till sin egen omogna nivå, lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor. Till sist ber vi tillsammans. Tack för din längtan efter gemenskap, Gud. Röj upp och vält omkull hindren för bön och tillbedjan. Hjälp oss att se vår nästa. Be för vår såriga jord och ge rum i våra tempel för din närvaro. Låt inget skymma sikten in till bönens plats. Amen.